Vi är varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka idag på 13:e dag jul. Vi som har klarat att komma ut här i snöovädret. Välkomna också alla som följer med via YouTube och hemsidan och närradion. Idag så har vi efter gudstjänsten kyrkkaffe inne i församlingshemmet. Alla är välkomna dit, och är det här för första gången så vill vi gärna bjuda dig på kyrkkaffet. Vi kan väl göra så också, det är ett gäng personer här, vi kan väl hälsa på varandra, hälsa på någon som sitter i närheten. Det är alltid trevligt. Och idag kan man till och med säga god jul, tycker jag, på 13:e dag jul. Jag ska också påminna om att på kyrktorget där nere så finns det en bibelläsningsplan som man kan ta om man vill ha lite hjälp med sin bibelläsning. Är det så att man känner att man har lite svårt att komma igång med det här med bibelläsning, så finns det en hjälp att ta om man vill nere på kyrktorget. Då finns det en liten kort text för varje dag under året. Kollekten idag den går till ACT Svenska kyrkan, och månadsinsamlingen för januari månad går till Nordisk Östmission. Den första salmen idag är salm 131. Då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. Thank you. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, Herre, tack för att du är vår frälsare, profet och kung. Tack för att du har uppenbarat din härlighet för oss genom Kristus. Tack för att du sänt din son hit till oss, att han är Immanuel, Gud med oss. Herre, öppna nu våra hjärtan idag så att vi får ta emot vad du vill ge oss. I Jesu namn. Amen. Ett av huvudbudskapen på 13:e dag jul, det är ju att evangeliet går ut till alla. Det gäller inte bara det judiska folket, utan det gäller också hedningarna, alla folk. Paulus skriver i dagens episteltext från Efeserbrevets andra kapitel: Kristus Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för er som var nära. De som var nära, det var det judiska folket, och de som var långt borta, det var hedningarna. Och det förstår vi ännu tydligare om vi läser hela det andra kapitlet, därför att i verserna innan så har Paulus skrivit att Jesus har brutit ner skiljemuren. Skiljemuren, det var en mur som fanns på tempelplatsen. Den omgärdade hela tempelområdet. Och innanför den så fick ingen hedning passera. På skiljemuren så fanns det skyltar uppsatta vid ingångarna, där det stod att varje hedning som passerar den ska straffas med döden. Och en av de skyltarna finns bevarad, och den finns på Israels museum i Jerusalem. Hedningarna fick alltså komma upp på tempelplatsen, men de fick inte komma innanför skiljemuren. Och det innebar ju att de inte hade tillträde till offren och inte till gudstjänsterna. Hedningarna var avskilda på det sättet. Och nu skriver Paulus i Efeserbrevets andra kapitel att Jesus har brutit ner skiljemuren. Ni som var långt borta har nu fått komma nära. Och Hebreerbrevets författare skriver hur nära som vi får komma, nämligen in i det allra heligaste. Och det betyder att vi får komma ända fram. I det allra heligaste, där vilade Gud, där fanns Guds närvaron, och det var också där som folkets synder försonades. Guds närvaron och syndaförlåtelsen går inte att skilja åt. Och det är fortfarande så att när vi bekänner vår synd, då får vi förlåtelse och då kommer Gud till oss. Och så är det för oss idag. Vi behöver inte gå in i ett tempel för att få syndernas förlåtelse. Men vi kan absolut få syndernas förlåtelse inne i en kyrka. Och då får vi fundera på idag, vad finns det i våra liv som vi behöver bekänna som synd? Vad finns det för någonting som har stått emot mig och Gud? Det kan vara högmod, missundsamhet, avundsjuka eller allt möjligt som vi tänker på. Nu får vi komma inför honom, bekänna vår synd, och då kan han också komma på nytt in i oss och till oss. Låt oss be och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, Vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Prisa. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som med stjärnan ledde hedningarna till din enfödde sons krubba, led också oss som i tron känner dig genom detta livet, så att vi i himlen får se hans härlighet. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på 13:e dag jul, den tredje årgångens läsningar.
Ur första kungaboken. Drottningen av Saba hade hört ryktet om Salomo och kom för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon hade med sig stora rikedomar till Jerusalem, kameler lastade med kryddor, guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade med honom om allt hon hade tänkt på, och han gav henne svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som kungen inte kände till och kunde ge besked om. När drottningen av Saba såg all Salomos vishet, såg huset som han hade byggt och rätterna på hans bord, såg hovmännen sitta där och tjänarna i sina dräkter och munskänkarna passa upp, såg offren han frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad. Och hon sa till kungen: det var alltså sant det jag hörde i mitt land om dig och din vishet. Jag kunde inte tro vad som berättades förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Så skriver aposteln Paulus i Efesierbrevets andra kapitel. Kristus Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta, och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Psalm 132. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som står skrivet hos Matteus i det andra kapitlet. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, ty det är så skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje, och de gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.
Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad.
Vi tackar dig för att vi får fira denna dag, 13 dag jul, och allt det goda som du uppenbarar för oss som vi får fira idag. Vi ber nu att du ska bli uppenbarad i våra hjärtan genom ditt ord i söndagsskolan och här inne, det som du vill ge oss idag. Var med alla barn och var med oss. I Jesu namn. Amen. Idag så firar vi Epifania, och det betyder uppenbarelse. Att Gud uppenbarar sin härlighet i Kristus. Och det nya som sker, som vi firar idag på 13-dagen, det är ju att härligheten uppenbaras i Kristus. För Guds härlighet hade ju redan uppenbarats och är uppenbar också på andra sätt. Till exempel så skriver David i den 19:e salmen i Saltaren att himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Och i till exempel Romarbrevets första kapitel så skriver Paulus att det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse så har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och Paulus han fortsätter med att säga att det finns ingen ursäkt för människor att inte tro på Gud, eftersom det är så uppenbart genom naturen att det finns en Gud. Det finns ingen ursäkt, och det är väl också det som är huvudskälet till att det finns religion överallt där det finns människor. Att människor överallt ser att det finns någon Gud. Gud finns överallt på det sättet. Men det som vi idag firar, det är att Guds härlighet blir uppenbarad i Kristus. Och Kristus är inte bara ytterligare en uppenbarelse om Gud, utan genom att Gud uppenbarar sig i Kristus så blir det också mycket tydligare, och Gud visar mycket djupare vem han är, vem Gud är. Profeterna, de hade ju redan talat mycket om honom som skulle komma, om Messias. Vi hör om att hos profeterna så står det att den här Messias skulle födas i Betlehem, och det var ju i Mika bok som det står. Och Mika, han skriver ju också om denne Messias att folket ska vara utlämnat till dess att hon som ska föda har fött. Han skriver att folket ska bo i trygghet och att han ska vara ärad över hela jorden. Att den som ska födas, han ska döma mellan alla folk. Och att han ska vara konung över Sion nu och för evigt. Och att folken ska strömma till Herrens berg. Och ett av de stora skälen till att det judiska folket inte tog emot Messias när han kom, det var att de inte såg detta ske. De såg ju inte att han tog makten i Jerusalem och i Israel och att alla folk strömmar till landet. Och vi kan förstå det på ett sätt. De väntar ju fortfarande på att det ska ske. Och det är ju så som Messias ska göra. Jesus ska göra det vid sin återkomst. Men på ett sätt kanske man kan säga att han startade processen mot det genom sin första ankomst. Att evangeliet, räddningen, skulle nå ut till alla folk. Och det är det som Mika profeterar om, bland annat. Och det budskapet går ut, och vi ser det väldigt tydligt i den här berättelsen om de vise männen. Och vi vet ju inte hur många de här vise männen var. I konsten så har man avbildat 3 stycken män. Och då har man ofta i konsten menat att visat att de här männen härstammar från Noas 3 söner, Sem, Ham och Jafet, som ju efter syndafloden spred sig åt 3 olika väderstreck. Och därför har man ibland avbildat de här som en som asiat, en som afrikan och en som europe. Dessutom har man ibland målat dem som att en är en ungdom, en medelålders och en äldre man. Det finns ju ingenting i Bibeln som stöder att det skulle vara så, men i konsten så har man ändå lyckats fånga det som är kärnan i budskapet, nämligen att det här barnet som har fötts, som blir ärat, det har fötts för alla människor. Budskapet, evangeliet, går ut till alla. Och för att följa profeten Mika då, så skriver han att alla folk ska strömma till Herrens berg. Så den rörelsen, den processen, den inleds kan man säga genom att budskapet nu går ut till de här stjärntydarna som finner den här stjärnan på himlen. Och vi kan ju tycka att det är lite märkligt att man kan finna Jesus genom att se det i stjärnorna. Och det är ju förstås inte en hint om att vi ska söka kunskap i stjärnor. Däremot så visar den här berättelsen att Gud kan uppenbara sig för oss överallt. Att Gud uppenbarar sig för oss i vår vardag. Det är inte bara i kyrkor eller när man är i bön, utan Gud kan visa vem han är överallt. Och till exempel som David skriver och som Paulus skriver i Romarbrevet som vi läste, så uppenbarar sig Gud till exempel i naturen för oss. Men det som de vise männen gör, det är att de är en stor förebild för oss. Därför att det de gör, det är att de, när de hade sett tecknet på Gud, som Gud hade gett, så agerar de mot det tecknet. De går i den riktningen som tecknet visar. Och det är en förebild för oss, därför att om vi anar Gud i naturen, eller om vi anar Gud i bönesvar, eller om vi anar Gud när han griper in på olika sätt i vår vardag, så bör inte det stanna där, utan då bör vi fortsätta att gå i den riktningen. Om Gud visar sig för oss på det sättet, så borde vi fortsätta att söka honom, därför att det är ju tecken som han ger för att vi ska fortsätta att söka honom. Gud kallar oss att gå i tecknets riktning, och där är vise männen förebilder för oss. Och Jesus, han säger ju att den som söker mig, han ska finna mig. Så visa männen, de väljer att följa tecknet och de går i stjärnans riktning. Och det märkliga är ju, kan man tycka, att de hamnar ju nästan rätt. De hamnar inte helt rätt, de hamnar i Jerusalem. Och vi kan tycka, hur kommer det sig nu om Gud hade gett dem ett tecken att de hamnar nästan rätt och inte helt rätt? Ja, det, vi vet ju inte helt säkert, men man skulle ju kunna spekulera lite. Skulle det kunna varit så att när de vise männen från början då entusiastiskt följde tecknet, följde den här stjärnan, efter ett tag när de närmade sig Jerusalem anade att det måste ju vara i Jerusalem som den här kungen är född, därför att alla kungar föds ju i palatsen. Och när de var säkra på att det måste varit Jerusalem eftersom stjärnan pekade ungefär där, så kanske det var så att de slutade att följa den här stjärnan och helt enkelt gick på eget bevåg mot Jerusalem. Och så kan det ofta vara för oss, tror jag, att när är det vi söker Gud? När är det vi ber till Gud? När är det vi vänder oss till honom? Jo, det är ju oftast när det är utmaningar i livet, när vi har svårigheter i livet, när vi verkligen, verkligen behöver hjälp. Då söker vi oftast Gud som mest. Men när vi upplever att vi klarar oss själva, när allting rullar på, när allting känns okej, då kanske vi känner att vi behöver inte Gud så mycket, utan vi klarar det mesta själv. Det kan ha varit ett utav skälen till att man faktiskt missade att det var i Betlehem som stjärnan pekade mot. Eller så kan det ha varit så att Gud ville visa för de här vise männen att det inte räcker med att söka yttre tecken i naturen för att hamna rätt. Utan för att hamna rätt, för att få rätt kunskap, så behöver vi någonting mer. Stjärntydarna förstod ju att någon viktig person var född genom att se i naturen. Men vad var det egentligen som ledde stjärntydarna, vise männen, ända fram? Jo, det var ju orden från Mika bok. Det var ju orden från Bibeln. De behövde Guds vägledning genom Bibeln för att komma rätt. Det räckte inte med att söka i naturen. Och här visar ju att Guds ord, trots att Mika skrevs 700 år tidigare. Man kunde tycka så här, men det där skrevs ju för så länge sedan. Vi kan väl inte följa det nu. Nu, vi är ju moderna människor. Men trots att det var 700 år gammal text, så var det texten som visade Guds ord vart de skulle hamna. Och därför så blir ju den här texten också en påminnelse för oss om det goda med Guds ord, att läsa Guds ord. Därför så har vi gett en hjälp med den här studieplanen också, som jag pratade om förut, som finns nere på kyrktorget. Att om man behöver hjälp med att komma igång med bibelläsning, så får man gärna ta en sån, därför att Guds ord verkar också idag och ger kunskap och vägledning för oss. Och när de då följde de här orden från Mika, så kom de till slut rätt. Vise männen kommer med gåvor till Jesus. De kommer med guld och rökelse och myrra. Och varför de valde ut just de gåvorna kanske inte vi vet säkert, men var och en av de här gåvorna pekar på något av vem detta nyfödda barn är. Guldet symboliserar ju att det är en kung som har fötts. Rökelsen var ju det som prästen frambar inför Gud i templet. När man offrade till Gud, bad om förlåtelse genom offer, så förmedlades ju rökelse upp till Gud. Jesus, han var präst. Och myrran, det var ju någonting som användes till exempel vid smörjelse. När en kung eller präst eller profet skulle bli smord, så användes myrra i den blandningen. Och Kristus betyder just den smorde. Messias är precis samma sak, fast på hebreiska. Det betyder den smorde. Alltså myrran talar om att den person som har blivit född, det är Guds smorde, Messias Kristus som har kommit till oss, som ju betyder den utvalde. Men myrra användes också vid smörjelsen när någon skulle dö. Till exempel så läser vi i evangelien att Jesus smordes inför sin begravning. Så var det ett par olika kvinnor som smorde Jesus med sitt hår. Smorde de hans fötter och hans huvud med bland annat myrra. Och kvinnorna på påskdagens morgon, de skulle gå till graven för att de ville smörja Jesus. Så myrran användes också till det. Och det betyder ju att myrran också pekar på vad som skulle hända med Jesus. Mitt i julens budskap så får vi en aning också om påsken. Vi får en aning om på vilket sätt den här nyfödde skulle bli frälsare. Änglarna hade ju redan talat om att det var frälsaren som skulle komma, som hade fötts. Och nu får vi en aning om hur han skulle vara frälsare, nämligen genom att dö. Det som skedde genom att Jesus dog, det var ju att, och det är också på det sättet som han är frälsare, det var ju att han tog vår synd på sig, han tog vårt straff på sig, han gick i döden i vårt ställe, och när vi vänder oss till honom och ber om förlåtelse, då får vi förlåtelse och då vinner vi den frälsning som Jesus kom för att ge. Och det är det som myrran också kan få symbolisera. Sen är det också så att de här tre gåvorna, guldet och rökelsen och myrran, de förmedlar också någonting till oss som är Jesu efterföljare. Det talas om guld på olika ställen i Bibeln. Till exempel i uppenbarelsebokens tredje kapitel så manar Jesus oss att skaffa guld. Där säger Jesus så här, att jag manar dig att köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och där säger ju Jesus till en församling, församlingen i Laodicea, som ju där många riskerade att hamna utanför evigheten med Gud. Och när Jesus säger att och manar dem att köpa guld, så betyder det att guldet, det är reningen. Guldet är syndernas förlåtelse. Så det blir en maning för oss också att han som är frälsaren, till honom behöver vi vända oss till och be om förlåtelse för att så ta emot frälsningen. Och på samma sätt så manar rökelsen oss att vända oss till Gud. Rökelse kommer ju av offer, och i till exempel Saltarens 51:a psalm, när David har bekänt sin synd och får förlåtelse, då säger Gud att det offer som jag vill se, alltså den rökelse skulle man kunna säga som jag vill se, det är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta, det föraktar inte Gud. Alltså han vill se att man vänder sig till Gud och hämtar det goda från honom och bekänner att jag behöver det som du har att ge. Och vi behöver ju också myrran. När vi döps, då dör vi och vi uppstår med Kristus, skriver Paulus. Men i dopet så får vi också smörjelsen. Vi får ju den helige ande i dopet. Och därför så behöver vi på det sättet också ta emot myrran. Och det var så för de första kristna, det läser vi om i apostlagärningarna, att de fick ju anden när de döptes, men de behövde ta emot anden om och om igen. Vi läser att de första kristna på nytt uppfylldes av anden vid flera tillfällen. Och det blir en maning för oss också att vi behöver be Gud att han sänder sin heliga ande till oss igen och igen. Därför att den heliga ande är liv, den heliga ande ger kraft. Den heliga ande är ju Gud själv som behöver komma till oss om och om igen. Så idag på 13:e dag jul så hör vi om att Guds härlighet uppenbaras i Kristus. Guds härlighet hade redan uppenbarats och har uppenbarats på andra sätt också. Men nu kommer Messias som ett barn, han som profeten har talat om. Och han är kung, han är präst och han är Guds utvalde att frälsa hela mänskligheten. Och han är inte bara en frälsare för några, utan han är det för alla. Och då är de vise männen en förebild för oss i att söka Gud och att finna honom. Och när vi finner honom, när vi tar emot honom, då kan det bli jul på riktigt också i våra liv. Därför att då strålar ljuset inte bara utanför oss utan också in i våra hjärtan med frid och hopp och frälsning. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Herre vår Gud, vår himmelske far, du som lät dig födas i jorden som ett hjälplöst spädbarn av en fattig kvinna i ett stall, du som gav oss Jesus, han som är vår försoning och räddar oss ur mörkret in i ditt underbara ljus. Vi faller som de vise männen ner och hyllar honom, fyllda av stor glädje över att vi får samlas i din kyrka till bön och lovsång. Låt vår gudstjänst här på jorden bereda oss för evigheten hos dig. Vi ber för oss själva, för alla människor och för hela din värld i denna tid av mörker och oro för många. Dina barn ber dig, Gud, var med oss alla. Vi ber dig, Herre, förbarma dig över alla som lider under krig och hungersnöd och förföljelser. Särskilt tänker vi på människorna i Ukraina. Sänd försoning mellan folkgrupper. Ge oss ledare som kämpar för rättvisa och fred. Hjälp alla flyktingar att hitta nya hem. Låt dem mötas av öppna hjärtan. Särskilt lyfter vi upp till dig Sina och ber att han och andra som har konverterat till kristen tro får stanna i Sverige. Vi ber för vårt land och dess ledning. För vår stad Göteborg. För alla som bor här. Låt oss människor kunna leva i trygghet under rättvisa förhållanden. Ge oss Jesus sinne i umgänget med varandra. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för din kyrka i hela världen. Tack för att hon med korsets segertecken övervinner det onda. Församla henne till en jord och en herde. Stärk alla de som lider för sin kristna tros skull. Vi är lemmar i samma kropp. Deras bördor är också våra. Möt alla som söker dig och hoppas att du finns. Låt dem se stjärnan som leder till Jesus och följa den. Du har ju lovat att inte överge någon som söker dig och inte släcka en tynande låga. Vi ber för Svenska kyrkan att du upprättar henne till att bli din röst i vårt land. Om väckelse och förnyelse, om utgjutande av din heliga ande. Vi ber för våra biskopar, särskilt för vår nya ärkebiskop Martin och alla andra ledare och beslutsfattare. Vi ber för Göteborgs stift, för Örgryte pastorat och vår kyrkoherde Martin, vårt kyrkoråd. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för vår församling här i Sankt Pauli. Låt vår församling vara ett rum där vi kan mötas i Kristi kärlek. Vi ber om din välsignelse, din ledning och ditt beskydd för alla som arbetar här. Vi ber för alla grupper och verksamheter, för alla som är med i vår gemenskap. Vi ber för våra radio- och webbsändningar att de når fram till människor. Låt våra gudstjänster fyllas av din härlighet, så att vi som kommer hit får ta emot förlåtelse och helande och upprättelse i våra liv. Och se en ny mening i tillvaron. Särskilt ber vi för dem som är sjuka, ensamma och fattiga. Eller har det svårt på andra sätt. Om din hjälp och kraft. Låt oss i ord och handling visa omsorg och medmänsklighet mot alla. Hjälp oss att handla så att vi förhärligar Herren Jesus. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Låt oss följa honom som är vägen, sanningen och livet. För honom, det fattiga barnet i krubban, ska alla knän böjas i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Amen.
134. Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Vi gör Herren Gud Fader. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighets återsken och ditt väsens avbild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga.
Lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre.
Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet, all är och härlighet från evighet till evighet. Amen. Amen. Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Nattvarden så finns det möjlighet till personlig förbön nere i samtalsrummet där nere. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Herrens härlighet skall bli uppenbara för oss. Det är inte något som heter, men det är så enkelt som vi funderar. Hjälp upp
våra gånger. Herrens härlighet skall bli uppenbara för oss.
Fortsätter vi med salmen 703, 703, två gånger, och sen övergår den i 704, två gånger.
Som du, jag ber till dig. fylld av din kärleks djup. Du tröstar, du skyddar, stiger en vacklande steg, forma min dag, mitt liv och mitt jag, för alltid vill jag tillbe dig. Ropa till Gud över hela vår jord, stiger en hyllning, en hymn utan ord. Berg faller ner av ett svågomligt när de
tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Evige Fader, vi tackar dig för att du här har förenat oss med din son. Låt hans härlighet lysa genom oss så att alla folk dras till din kyrka och blir en enda kropp i honom. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Psalm 128 från vers 3. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.